Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Att jag var en kändiskåt wannabe och att det hela var påhittat. Jag nästan tappar all självinsikt. Jag vet knappt vem jag är och det är rubriken att bli den som de beskriver. Det enda man kan göra är att hålla käften och hoppas att folk är smartare än media.
Hon pratar om att läsa om sig själv och om att bli den som tidningarna beskriver. Men bakom rubrikerna finns ju en hel människa som idag funnit kärleken och har två barn. Det senaste året har varit tufft. Den glittrande schlagerstjärnan är också funkismamma och kämpar mot bröstcancer. Vem snackar jag med? Linda Bengtzing. Varmt välkommen till podden Vem snackar med Lotta?
Ja, tack.
Att åka på turné, hur känns det att vara ute på vägarna igen? För det har inte varit så mycket sånt de senaste åren. Bland annat med tanke på corona och så vidare.
Ja, vad kul att du frågar, för att runt just turnén med Magnus Carlsson jag ska göra nu så har jag gjort en del press och återigen fått plocka upp de här känslorna runt pandemin men också känslorna efter. Jag ska inte säga att jag gick på autopilot innan eller var blasé, men jag var nog på väg däråt. Mm. Och jag kan säga att det är ingenting jag gör nu. Jag går på ren passion. Varenda jobb jag gör, var den är, att jag ställer upp på någonting som har med välgörenhet att göra, eller att jag åker på en turné med Magnus, eller gör Melodifestivalen, eller ett kroggig, eller ett företagsgig, så har jag så fruktansvärt roligt.
Du skrev ett inlägg på Instagram när coronapandemin kom. Vill ha smink, en scen, en mick, ett band och en publik, saknar yrket som gick upp i rök. Mitt yrke, mitt liv, min passion, min försörjning. Håll ut, fuck corona, musik.
Har jag skrivit det?
Japp.
Jag antar att, för jag är väldigt ärlig på mitt Instagram också, även om jag kanske är lite subjektiv med bekymmer, för jag märker att jag får skit när jag har bekymmer. Jättekonstigt. Men för att svara på din fråga, det var jävligt, jävligt. Men sen blev det ju jävligt härligt när det proppen gick ur, för den gick ur så kraftigt. Jag hade ju turen att Sanne Salomonsson, om vi ska börja från början, när covid gav sig lite grann och jag gjorde den här Digilo under restriktioner, Sanne hoppade av så jag snabbt som ögat fick hoppa in där. Så jag har ju jobbat från dag ett egentligen. Tack god Gud, för jag var nära på att gå under ekonomiskt.
Det blev aldrig något bröllop, eller har det blivit?
Nej,
det?
Vi pratade och skrattade om faktiskt senast idag, jag och Peter, för bröllopskontot som det heter på banken, det är bytt nu och heter resekontot. Så jag vet inte.
Blir det någon sån här bröllop?
Nej,
tror du, eller?
Jag tror inte det.
Nej. Men du har ju liksom hankat dig fram genom alla år. Kan man säga så?
Ja. Jag verkligen, alltså, jag blir ofta klappad på axeln och hemma i Gullspång och folk säger att äntligen har du lyckats som du har kämpat. Nej, jag har inte kämpat. Jag har, som du säger, hankat mig fram och halkat på bananskal här och där. Där andra har sett min potential och jag har hamnat rätt i de flesta fall. Till och med när Bert Karlsson gav mig Fame Factory, så, som jag faktiskt inte vill göra. Inte för alla pengar i världen. Men jag hade ju alla flickor som målbild. Jag fick ju inte den annars. Så att alla val ändå blivit väldigt bra. Och hankningen är, jag är så tacksam för den, för jag har ju Wallmans till exempel är ju som lumpen för en artist.
Ja.
Ja.
Hur var det att jobba där?
Nej, men jag tror inte att man förstår. Om jag ska snabbt berätta hur en dag såg ut, så var man inne runt 3 för att duka upp. Jag drömmer ju fortfarande om att det inte finns tillräckligt med vattenglas, för att någon annan har varit där innan mig och tagit alla. Och där jag inser att jag kommer inte hinna sminka mig, för jag har inga vattenglas. Jag drömmer om det än. Och när man dukar upp för ungefär 60 personer, det tar ju sina timmar liksom. Och besticken ska ligga rätt. Och...
Men det ingick alltså i jobbet?
Ja, ja, ja. Det var ju viktigare än själva showen, så att säga. Och sen att sätta sig sminka sig, klä om till första öppningsnumret. Vi hade ungefär 8 nummer under kvällen. Och däremellan ha 100% ansvar för sin gäst. Som vilken servitris som helst. Från att man går till datorn och bångar in vad alla har beställt. Alltså trycker in på datorn vilka drinkar. Och inser att jag har 2,5 minut på mig att gå ut med de här drinkarna innan jag ska stå på scenen. Ja, det var verkligen att med den här inre stressen plocka undan den, ställa sig och le, sjunga rätt text när allt man tänkte var fan är min dry martini? Nej, inte min då, men gästens. Och sen när vi hade gjort alla shower klart så skulle det ju dykas av allt till disken och notan skulle ut. Och ja, sen skulle allting städas och förberedas för nästa dag. Det var ingen annan som gjorde det. Så började jag 3 så gick jag kanske också hem 3.
Vad har du tagit med dig därifrån då? Som en lärdom, något som du lärde dig som du har tagit med dig resten av?
Jag tror att mina armbågar är totalt avvässade.
Asså?
Ja, de är inte vassa. Utan alla på en restaurang eller i ett showteam, i ett band, i en show. Varenda person så funkar inte hjulet. Så alla är lika viktiga. Det tror jag tog med mig främst. Sen lärdomen att stå framför en publik, både prata och sjunga, den är ju ovärderlig, för alla publiker är ju olika. Mm. Så man kan ju inte köra samma visa varje kväll, så att säga.
Nej.
Men främst att alla i ett gäng, vem man än är, dansare, tekniker, den som sätter nummer på platserna, alla är lika mycket värda.
Du, om vi går till början så... Startade du ett litet band med någon granne? Var det så?
Ja, min bästa kompis Linda Källström.
Ja, och ja. Så uppträdde ni på Göta kanalfestivalen, Sillens dag och Jordgubbens dag i Laxå.
Ja.
Det är så gulligt på något sätt.
Ja, och på det lokala företaget Partex i Gullspång som gör elmärkning för kablar. Ja. Och där fick vi ju gaget 50 spänn och gratis solarium. Det var det första giget. Då tänkte jag, det här ska jag göra. Jag kommer bli rik. Och brun.
50 spänn och gratis solarium. Jajamensan. Och sen var det talangjakt i Arboga.
Och där skulle jag väl säga att det var ju, fast jag inte visste det då, så är det ett jätteavstamp. För där träffade jag ju Micke Blomqvist, trummisen i Jag har en dröm om en värld utan krig, Baden-Baden. Som hade liksom väldigt mycket på gång. Och var från Stockholm och var i det. Och där praoade jag också sen. Så där, om Bert Karlsson har varit viktig, så kanske man lätt kan glömma den här Micke Blomqvist. Alltså, han var ju viktig i min karriär.
Mm.
Och han fanns där som, de var husband nämligen, på den talangtävlingen.
Men jag tänker ändå, att du har hankat dig fram. Du har också jobbat som barnflicka.
På Östermalm.
Och du har också jobbat, ja, hur var det på Östermalm och var barnflicka? Hur var det?
Ja, min mamma var från Filipstad i Värmland. Ja. Och var väldigt hård med mat och... hygien, alltså städning, tvättning, och maten skulle vara lagad från grunden. Vi pratade inte om fet mat. Man fick inte säga det där ska du inte äta, då blir du tjock och sånt. Så jag lärde mig grunderna egentligen i att också ha barn faktiskt, men också laga mat och baka. Det var fantastiskt.
Som du har fått användning av senare
kan man
i livet.
Säga.
Ja, det kan man göra. Och sen då, så var du också programledare för detta märkliga program,
Ordjakten.
Ja, men.
Ja. Fantastiskt program. Det kommer fram folk än idag och bara, jag var gäst i program 338, jag vann 500 kronor.
Men hur var det att göra det programmet? För det var liksom så här, 3 bokstäver, det handlar om ett verktyg.
Ja, just det.
Och så ringer någon in.
Börja på F och sluta på L.
Ja, precis. Mm. Och då ringer jag in och säger sandpapper.
Mm. Ja. Nej, vilken otur.
Ja.
Nej, men alltså det var ju också... Nu kan jag ju låta som en maskin som säger att allting är så jävla kul. Men så här var det. Jag fick en tonårs... jag fick någon slags breakdown. Och vågade inte prata inför folk. Jag kunde knappt möta blicken på kassörskan. i kassan. Jag vet, torgskräck, folkskräck, rådningsskräck, och det var alltså så gravt så att jag slutade sjunga, slutade prata med folk, isolerade mig, kunde ju typ inte äta för kassan. Tanten i kassan tittar ju på en när man lämnar tillbaka växel och sånt som man hade då. Mm. Så jag typ köpte ingen mat. För jag vågade inte gå dit. Alltså jag, det var extremt. Jag blev knäpp. Som jag tror att alla barnartister blir och börjar knarka. Ja, det är en fördom. Men alltså, jag tror att någon skit får man om man börjar för tidigt och får pressen där föräldrarna tycker att oj, det här är kul. Och...
Så ordjakten blev en lösning på det?
Jag tackade ja till ordjakten bara för att återigen våga prata inför folk. För jag tänkte, jag får hur mycket smink jag vill. Jag kan dölja mig bakom det. Och det är typ ingen som tittar, tänkte jag. Ja, alltså det var som, en, som ett träningsläge för mig. Och där försvann ju all den här ångesten. Mm. Men också att jag träffade fantastiska människor som studenter oftast som var hemma dagtid. Och alla människor som kom fram efteråt, jag var gäst och bla bla. Men en liten twist av det är ju nyanlända svenskar. Alltså nysvenskar som kom fram. Jag lärde mig svenska tack vare dig. För du pratade så tydligt. Jag tittade varje dag. Jag blir så stolt. Jag ska ringa SFI och kräva en slant. Mm. Alltså då blir man ju så stolt. Så var det än var för program så har jag tydligen gjort något bra.
Men alltså, var folk så korkade så att de svarade fel? Eller var det där fejkat hur ni gjorde?
Nej, men alltså jag tror att enkelheten, om man ska vara krass, är väl att man vill så många som möjligt ska ringa in så att de tjänade pengar. Jag tänkte inte så mycket på att ringa in grejen. Mer på gästerna faktiskt. För vi hade ju gäster, det hade ju inte de andra. Det blev ju många sådana program ett tag. Mm. Och sen fanns det en annan twist som ingen har tänkt på. Om jag ska ta det snabbt så, det finns ju krav på 4:an, 3:an och alla kanaler som inte är statliga att de ska ha en viss procent svenskproducerat material. Mm. Och det jag var tror svenskt. Vi uppfyllde deras kvot.
Ja, ja. Typ. Så att de kunde göra resten.
Så de kunde sända vänner och all möjlig annan andra grejer.
Du, vilken av dina mellolåtar gillar du bäst?
Jag har ju så olika nyfräskelsestadier och alla flickor har varit länge, men nu är jag nykär i Alla mina sorger. En fantastisk låt som jag älskar mer och mer.
Jag lyssnar faktiskt på den på vägen hit idag.
Mm.
Den är bra.
Den är väldigt bra.
Mm. Hur själv upplevde den?
Alltså med tanke på att jag, om man tänker kärlekslivsmässigt, träffade rätt när jag var 35, så har jag upplevt det mesta, kan jag säga. På gott och ont. Mm. Och mycket har jag valt att inte prata om. Alla som tror att jag inte har någonting annat än glädje. Och... Men jag har absolut upplevt.
Men du har ju också gått igenom en skilsmässa i offentligheten med Magnus Hedman.
Mm.
Och det kan ju inte ha varit jättelätt.
Nej, det var jättetråkigt. För där lärde jag mig att man inte vinner ett krig i smutskastning i media. Utan det enda man kan göra är att hålla käften. Och hoppas att folk är smartare än media.
Mm.
Sen bad jag om ursäkt i en bok och då blev det inte lika stort som, han bad ju verkligen och skrev att han ljög liksom. Men det har ju inte kommit fram lika stort.
Vad tänker du på nu, vilket?
Ja, nej, men att jag, han sa ju i någon, att jag var en kändiskåt wannabe. Och att det hela var påhittat, från, vår romans.
Från din sida?
Nej, ja, att jag ljög liksom. Att vi hade ens haft ett förhållande. Och jag valde ju att vara tyst om det. För vad ska jag säga? Och sen så berättade han att det hade vi faktiskt haft, och förlåt för att han ljög.
Men vem blir du då i det när det skrivs så himla mycket?
Gud, jag blir så liten och jag blir nästan rubrikerna. Jag nästan tappar all självinsikt, jag vet knappt vem jag är och kan inte rensa. Utan blir rubrikerna och blir den som de beskriver. Och sen tar det jättelång tid innan jag, det går ju aldrig över typ. När jag ser Magnus så påminns jag om känslorna jag hade då.
Hur har du bearbetat det då? För nu är det ju bevisligen i alla fall en bit framåt i livet. Mm. Har två barn, har träffat kärleken sent i livet, men ändå.
Mm. Ja, men alltså... Ja. Nu vet jag hur jag ska göra. Liksom.
Ja.
Ja, jag vet hur jag ska... Och jag vet vem jag är och vad vi hade och...
Hur mycket jobbar du med dig själv? Du går i terapi,
mycket,
eller?
Ja, det roliga är att jag har gått i terapi flera år. Mm. Samtalsterapi, KBT. Avslutade mitt träningskort och började gå i terapi.
Istället.
Det rekommenderar jag många. Hon sa bland annat till mig i början av terapin, om du inte kan må bra utan att träna, då har vi ett problem till. För det är sant, för det tror jag väldigt många inte gör, och det ska man kunna göra. Sen är träningen jätteviktig, det är inte det jag säger.
Jag såg att du målar tavlor också.
Det gör jag.
Ja, hur började det?
Ja, alltså, jag fattar ingenting, för jag kan verkligen inte måla. Det började med att jag köpte någon stor duk. Det gör man ju, man köper ju inte en stor duk när man ska måla. Ofta köper man ju de små och lite färger.
Eller så målar man på papper.
Det kan man också göra, men det har jag aldrig gjort.
Nej.
Jag gillar mycket färg och då går det igenom. Men jag köpte något pack på Lidl liksom.
Men var det en fan som hade gett dig pengar till det? Var det så?
Sen, efter ett tag, ja. Under covid fick massa färger och mer dukar.
Från fansen?
Ja, så började jag måla mer och mer och mer. Och nu använder jag ju alla material som jag använder. Från toalettpapper till spackel till... alltså, fastnar en fluga i färgen, då får den vara med. Mm. Och jag lägger inte ut. Jag säljer inte. Jag vill ha en utställning någon gång.
Alltså, det finns någonting med det där att måla som jag tycker är gemensamt med musiken. Och det är att känslorna går direkt.
Ja.
Förstår du vad jag menar? Mm, jag det är likadant i musiken också. För annars kan man ju sitta där och älta och älta och älta. Men här är det... färg
det är
på
autobahn.
Papper,
ja.
Eller musiken,
ja.
Piano, lite ackord.
Ja. Ja, det är exakt så. Och jag kan heller inte sluta. Det är liksom beroendeframkallande målning. Jag måste få ur mig det jag har i. Det är som att vägen måste bli tom på bilar innan jag slutar. Men det går ju inte med familj.
Ja, hur har det varit att vara mamma? Har du trivts?
Mm. Första ungen, det tog ju flera år innan jag fattade ens att jag var mamma, skulle jag säga. Vad skulle du säga?
Jag hade drömt om det så himla länge. Jag var ju, vad var jag, 42 eller 43 när jag fick barn. Så att jag hade liksom gått och längtat sedan jag var 22.
Right.
Så att...
Nej, jag trodde inte jag skulle få några.
Varför då?
Men jag träffade ju aldrig rätt.
Ja, du menar så.
Ja. Mm. Och satt väl typ också och kollade upp, hur kan jag skaffa mig barn på egen hand? Men det också var en skam i mig liksom, att sitta typ och googla det typ. För så är det nog för många, tror jag. För det, så slår man bort det och till slut blir den drömmen så stor som man går hela vägen. Det är ju fantastiskt. Men jag träffade ju, som tur var, Peter. Men, och nu är de 14 och 9. Jag är glad för covid, för min lilla har två diagnoser. En som vi pratar om och en som vi inte pratar om så mycket. Han har medelsvår till svår ADHD och även en intellektuell funktionsnedsättning. Så jag är funkismamma.
Hur visste du det? Hur märkte du det?
Det startade med att skolan inte funkade, ofta så. Och vi ville ha hjälp till honom från skolan, som han har rätt till. Men skolan finns inte där för barnen, så att säga. Inte de som inte passar in i rutan. Så de vägrade hjälpa oss, och då kände vi till slut, ska vi utreda dem för att se, kanske får vi bättre hjälp då. Det tog ju flera år, för vi tyckte att han skulle få hjälp utifrån där han var. Mm. Vi utredde honom, och precis som just nu är det ju faktiskt berättigat ett jävla liv om BUP och Prima och utredningar. Det tog tid alltså. Jag tror att första mötet var i juni ett år, och sen var han diagnostiserad ett år senare. Ett år har man slösat bort då. När det bara tar några veckor att göra, ja, fruktansvärt. Men när diagnosen kom så var ju ADHD-diagnosen ingen chock. Men att han hade en intellektuell funktionsnedsättning, den kom som en chock. Den har vi inte sett. Vi har förstått att det är problematik för honom. Men vi trodde att ADHD gjorde att han inte hade tid eller lust att lära sig saker som klockan, pengar, tidsbegrepp.
Hur tacklar man sånt här? Alltså...
Jag var ju hemma från, det var ju covid. Jag tackar ju Gud, det gör jag inte. För människor dog i covid. Så det är inte, jag menar inte så, det hoppas jag folk förstår. Det är smarta nog att förstå. Men för mig så blev det en möjlighet att finnas där för honom varje dag.
När det händer någonting sånt där, och man har en relation med någon, nu tänker jag på din
Peter.
Man. Mm. Ja. Så blir man som par, känner jag ofta, antingen starkare tillsammans eller så går man isär.
Ja,
hur var det
vi
för
är
er?
Nog mitt i det, tror jag. Ja. Vi fick diagnosen för exakt ett år sedan. jag som har jobbat med barn och vuxna med funktionsvariation vet precis vad hon sa samma sekund hon sa det. Peter förstod ingenting. Mm. Vadå LSS? Vadå funktionsvariation? Han fattade ingenting. Och jag försökte förklara för honom när vi gick ut därifrån. Jag var ju helt i chock, inte knäckt. För det är inget fel att ha ett barn med hur många diagnoser som helst. Men i chock. Jag hade inte sett det komma. Han förstod ingenting. Sen la jag ut på Instagram om Nisse efter några veckor för jag hade behov av det. Och det kanske inte är rätt. Han vet inte om sin intellektuella funktionsnedsättning. För det hon sa var, psykologen på BUP, det kan vara så att ADHD har så kraftigt försämrat hans inlärningsförmåga att den diagnosen kan försvinna. Men man får acceptera det man får till sig. Vi kan ju inte gå och se honom som en diagnos när han är två. Så vi får ju se.
Hur gammal är han?
Han är 9.
Har ni fått den hjälpen ni behöver nu då, känner du?
Nej, vet du att efter en diagnos då klappar folk in på axeln och säger nu får ni den hjälp ni behöver och jag har lust att bara slå dem rakt i ansiktet. För så är det inte, det funkar inte.
Nej. Hur funkar det då?
Det funkar så att då förstår vi och får mer förståelse. Och jag ska inte skylla på att skolan är dumma i huvudet för de har inte heller kunskapen. Det är ju så enkelt. Alltså, jag skulle kunna vara hur elak som helst här, men jag... Nej, det finns hjälpen snarare för oss än för honom. Jag tror vi har gått i mer samtal på BUP än vad han har gjort. Han får ingen stöd. Vi har försökt allting hittills och har bett att få en egen resurs till honom, vilket man har rätt till när han är LSS, att man har rätt till det för att han ska hinna ikapp, nå resultat. För han lär sig, han vill gå till skolan. Och det fönstret kan vara så kort för sådana barn. Ta vara på det. Mm. Han vill gå till skolan. Ta vara på det.
Funkismamma, vad du kallar det för?
Ja.
Mm. Funkisförälder.
Ja.
Jag vet att jag gjorde en intervju med mannen som ligger bakom Glada Hudik.
Mm.
Och han sa att varför försöker vi få dem att anpassa sig till samhället? Det är ju samhället som borde anpassa sig till dem.
Ja.
Och inte försöka lära dem någonting. Mm. Utan se vad är det de kan och vad kan de lära oss?
Ja, för Nisse har, man brukar säga att ADHD är en superkraft. Det gör mig inte alltid jätteglad för det är det verkligen inte i hans fall. Som 9-åring så är det inte det. Kanske som vuxen, men just nu är det ett jädra trassel. Han är ju medicinerad i skolan bara. Vilket innebär att han äter inte. Han tappar matlusten helt. Och det här är en kille som älskar mat, all mat. För i vår familj så gör vi inte köttbullar och makaroner bara. Utan vi är, det som ställs fram får de äta och det gör de båda så. Det är fantastiskt. Mm. Men han tappar sin aptit. Det spelar ingen roll vad vi ställer fram. Han är så tunn och så liten och går han ner för mycket vikt kan han inte ta sin medicin. Det betyder att han kommer inte klara skolan. Vi medicinerar honom bara för skolan. Och istället håller ungen på att svälta ihjäl. Liksom. Alltså, det är ett enda pyssel. Och som du sa också, att samhället ska anpassas till dem. Ja, samhället måste återigen anpassas till att vi alla är olika. För nu anpassas det så likriktigt. Jag skulle inte ens... Ja, men du vet ju att det är lätt att bli kallad dom.
Mm.
Det finns inget... Alltså, jag har lärt mig så mycket under Mello också med hur olika ser ut, hur olika kan vara, hur olika kan känna och att olika är faktiskt vi.
Jag visste inte det där.
Nej, jag har inte pratat om det heller.
Men det känns okej.
Ja, det gör det. För att jag vet att nu är det också viktigt att prata om det som det är den här debatten. Då känns det som att alla röster är jävligt viktiga.
Mm. Vilken debatt tänker du på nu?
Jag tänker om barn med behov. Och att vi vill sätta in alla i ett fack. Då tänker jag även på HBTQ och alla.
Du har haft ett tufft år alltså. Jag tänker dels på det du berättade nu. Men sen hittade du en knöl i ditt bröst dessutom i november.
Ja, som jag ärligt talat också tycker att jag känner fortfarande det som är så jävla läskigt. Det var en helt vanlig mammografi, vilka jag går på, alltid. Och man är ganska blasé, faktiskt. Mm. För jag tycker jag känner och klämmer och jag har väldigt små tuttar så att det är ju typ bara körtlar jag känner. Och sen åkte vi till Spanien på semester. Och då får jag ett sms och ett samtal. Och jag tror jag har kvar den. Att vi har hittat någonting som vi vill kolla upp. Och vi vill göra det snarast ring oss. Och jag hann inte ens ringa, så ringde de. Och då sa jag, vi vill att du kommer hem. Och då sa jag, men jag har en vecka kvar. Ja, men stanna du. Det ångrar jag. Det var värsta veckan i mitt liv.
Ja, du kunde inte koppla av i alla
Nej,
fall.
Nej, inte alls. Nej. Och så åkte jag hem och fick det bästa bemötandet. Och en läkare som tydligen var så jävla noggrann. Det sa skötskan, ja, du får jag ber om ursäkt. Men han, om det är något positivt i att det tar sån tid, så är att han är så fruktansvärt noggrann. Och det är ju någonting där som de inte tycker om.
Men har ni inte tagit ett prov på det så ni vet om det är elakartat eller inte? Eller
via ultraljud och konsulterat andra läkare, så sa de att de inte vill ta något test. Jag tror inte de gör det om de inte måste. Man vill inte in och
hålla
gröpa.
På
det, nej. Så jag fick ju beskedet efter några veckor också. Så jävla för lång tid alltså. Man har hunnit dö redan. Planera sin begravning och allt. Och det här har jag också fått starka reaktioner på, för att jag har fått en positiv besked. Så jag har inte rätten att känna så här. Jag har inte rätten, tänk på dem som har bröstcancer. Ja, det är ju det jag gör genom att prata om det. Så att fler folk går och testar sig. För vet du hur många som inte går? Så många som inte nyttjar sin tid på mammografin för att de inte vågar. Ja, Lotta, skärp dig. Är det för att det är obehagligt?
Jag tror det. Men Nu var det någon som sa att det är inte lika obehagligt som det var förr.
Nej, för dig kommer det inte bli obehagligt. Du har ju tutta, jag har ju inga. Men mina ska de ju dra i skinnet så att man... Ja.
Ja. Jaha, så då går det med den ovissheten också då?
Det är en del av livet. Alltså jag gnäller inte här nu, utan jag är bara svarar bara ärligt på din fråga.
Men jag trodde att man får något mer svar, men det fick man tydligen inte då, utan man avvaktar då.
Ja, det gör man.
Och så tänker du att det kanske inte är någonting.
Ja.
Eller du måste ju intala dig någonting.
Det måste jag. Jag måste lita på, och jag litar på svensk sjukvård, det gör jag verkligen. Men jag känner ibland att det stramar och är någonting, så jag kanske ska kolla om jag kan få en check till.
Men du, hur ska vi sluta här tycker du?
Ja, hur ska vi sluta här? Elin Kjos har ju precis gått bort i just cancer. Och hon sa ju att är jag tacksam och tänker på det, jag är tacksam för det här, svårt att vara sur och bitter. Och det försöker jag anamma. Och vara tacksam för det som jag har och är i och hur jag mår och får göra. Och...
Men det är tufft då. Det... Man kan ju ändå få säga att det har varit tufft.
Ja, för 17 år, speciellt med Nisse. För skitsamma nästan vad som hände med mig. Det första jag tänkte när jag fick sms:et från mammografin var, vem ska ta hand om Nisse? Alltså, jag vet.
Jag förstår det.
Vem ska finnas för honom nu? Det är klart att Peter gör det, men skit i mig. Barnen liksom. Men jag är ju här.
Du är här, ja. Stort tack för att du ville berätta och tack för ett fint samtal.
Det är viktigt. Tack själv.
Bakom varje rubrik döljer sig en människa. Kanske är det, som Linda säger, ibland bättre att inte säga någonting alls och istället utgå från att andra förstår. Det handlar ju om att välja sina strider. Om en vecka så kommer ett nytt avsnitt av podden Vem snackar med Lotta på podplay.se eller i appen. Och tills dess så hörs vi på Mix Megapol måndag till fredag i 14:30 med mig, Lotta Bromé.
Podplay, en del av Power Media. Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs som ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.